Tänk på det godaste du ätit. Tänk sen på det mest intressanta du ätit. Var det samma rätt? Nej, mat behöver inte alltid vara god. Den kan vara så mycket mer. Den kan vara spännande, inspirerande, intressant eller ny. Oavsett om du vill göra god eller intressant mat så har du 5 grundsmaker att jobba med. Salt, surt, umami, sött och bitter. Alltså smaker, inte ingredienser. De här grundsmakerna styr upplevelsen av allt vi äter. De är ständigt närvarande. Men hur ofta stannar vi upp och reflekterar över dem? Det borde vi göra oftare. Ta salt till exempel, smakernas orkesterledare. På tungan finns det 2 typer av saltreceptorer som alltid bråkar. En vill ha mer sälta och den andra säger, okej, lugna ner dig. Det är evolutionens sätt att finjustera våra smakreceptorer så att vi får i oss precis lagom mycket salt. Jag har alltid nybakat surdegsbröd och hemlagat smör på restaurangen. Men en gång glömde jag att salta brödet. Jag går alltid runt och pratar med gästerna och den här kvällen fick jag ovanligt mycket komplimanger för smöret. Gästerna hade tagit en bit bröd, doppat det i smöret och fått mycket mer smak av själva smöret än av brödet. Smöret sa alltså, ät mig istället för brödet. Det fick mig att börja tänka om när det kommer till salt. Allt behöver inte vara salt. Man måste hitta balansen. Salt påverkar inte bara smaken utan förstärker även de aromatiska egenskaperna, alltså doften. Tänk dig att salt är som ett trollspö som kan få maten att både dofta och smaka bättre. När du lägger salt på till exempel en skiva tomat hjälper saltet till att dra ut vattnet från tomaten, vilket får tomatens egna dofter och smaker att bli starkare. Och saltets förmåga att förhöja sötman samtidigt som det rundar av bitterheten är särskilt märkbar i choklad, kaffe, glass och till och med brända karameller. Testa att strö lite flingsalt på mörk choklad nästa gång. Eller om du dricker tonicvatten, tillsätt en liten nypa salt i det och upptäck nya aromer. Att ha kontroll på grundsmakerna ger dig kontrollen du behöver för att kunna laga riktigt god mat. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the misty. Känner du Yoko Ono? Kanske en udda fråga till mig, Niklas Ekstedt, en kock från Jämtland. Men jag brukar faktiskt få den. Sanningen är att jag aldrig har träffat henne. Och jag tvivlar på att hon vet vem jag är. Men det är inte så konstigt att folk undrar. För det är faktiskt på sätt och vis tack vare henne som jag gör det jag gör idag. Historien om hur det blev så börjar i byn där jag föddes. Järpen i Jämtland. Så ligger drygt 2 mil från en mer känd by som heter Åre. Mina föräldrar kom dit under inflyttningsvågen på 70-talet. Kabinbanan hade precis öppnat och det fanns en stark nybyggaranda i bygden. Min pappa hade flera SM-titlar i kajak och blev anställd av Åre kommun för att dra igång sommarverksamheterna. Han var enormt driftig och startade en kanotskola, en kajakfabrik och drog igång Järpen marknad. Men några år senare hade mina föräldrar tröttnat på vintrarna i Järpen. Eftersom mamma var uppvuxen i Skåne bestämde de sig för att flytta ner till den lilla kustbyn Viken nära Helsingborg. Jag vantrivdes där. Min dialekt passade inte in och det fanns ingen snö. Och jag älskar snö. Jag älskar snö så mycket att jag faktiskt mår mycket bättre på vintern när det snöar. Och så var det här med skolan. Jag var helt usel i skolan. En gång när jag fick tillbaka mitt franska prov sa min lärare, jag skulle så gärna vilja ge dig ett rätt på provet, men du stavade Ekstedt med litet e, så du får alla fel. Idag skulle jag garanterat fått diagnosen dyslexi. Jag kommer från en högpresterande familj. En av mina bröder har till och med doktorerat. Själv hittade jag aldrig riktigt hem i den svenska skolan. Att alla runt om mig alltid var väldigt framgångsrika, men att jag själv, som ung, var ganska dålig på vad jag gjorde, tror jag har påverkat hela mitt liv och den jag är idag. Att jag fortfarande hela tiden vill prestera. Mina föräldrar tyckte i alla fall att jag behövde en bättre utbildning än vad skolan i Sverige kunde erbjuda mig. Mamma hade bott några år i Storbritannien som barn, så när jag skulle börja sjätte klass hittade de en internatskola i södra England, dit barn skickades från hela världen. Så 11 år gammal kom jag 1990 till den idag nedlagda internatskolan Temple Grove nära Brighton. Jag skulle aldrig någonsin flytta hem igen till mina föräldrar. Från och med nu skulle jag klara mig själv. Jag vet att jag är lite nu, men snart så blir jag stor. Fast jag växer alla andra, blir jag någonsin stor nu. Att vuxna alltid vet det bästa tror jag inte på. När de borde lyssna oftare på oss som är små. Men jag vet redan vad jag vill. Kan de inte bara höra mig? De säger sitt när sitt still. När jag bara vill röra mig. Bitterheten, smaken av svarta får, är kanske den svåraste smaken att sätta fingret på. Under århundraden har människan kämpat stenhårt för att få bort bitterheten från vår kost, men den är en av de grundläggande smakerna. Vi måste sluta prata om bitterhet som något negativt. Den kan vara en avgörande komponent när du balanserar en sås eller maträtt. Men du får inte slå över i beska. Då är balansen fel. Om du hamnar där kan du få tillbaka balansen genom en perfekt dos sälta eller sötma. Bitterheten är som en fridlyst blomma som behöver bevaras och återinföras i vår matlagning. Om vi förlorar den bittra smaken kommer det söta och salta att dominera vår kost, vilket varken är gott eller hälsosamt. Och det är precis det som har hänt. Vår mat blir allt sötare och saltare och tråkigare, om ni frågar mig. Faktum är att den bittra smaken ofta finns i näringsrika livsmedel, så vi borde lära våra barn att uppskatta den från tidig ålder. Tips: de är mer mottagliga för det bittra när de är hungriga. Många tror att vi gillar det italienska köket för pasta och pizza, men dess storhet är att de balanserar de bittra smakerna så bra. Från rucola till olivolja. Det borde du också göra. För medan vi älskar att döva våra smaklökar med socker, så är det bitterheten som håller oss på tårna. Det är som en vän som alltid säger sanningen, även när du inte vill höra den. Ibland är det precis det vi behöver. Vi har alltid salt och socker till hands. Men hur får man till den där perfekta bittra tonen? En skicklig matlagare kan skapa balans även med hjälp av bitterhet. Förr fanns bittermandel och torkade pomeransskal i skafferiet. De har nästan försvunnit idag. Men det finns alternativ. Nästa gång du lagar mat, prova att riva lite ekologisk citronskal i salladen eller blanda lite bittermandel i vitvinsåsen. Så våga ge din mat lite bitterhet. Din hälsa och dina smaklökar kommer att tacka dig. På internatskolan i England fick jag snabbt lära mig hur man knyter en slips, hur man säger fader vår på engelska och sjunga högstämda sånger i skolkören. Och varje morgon fick vi ställa upp oss på raka led. De skulle kolla att vi hade rena naglar, nyputsade skor och ren uniform. Jag var långt från Järpen och viken. Jag var förstås livrädd, men samtidigt ville jag inte göra någon besviken. Jag ville bevisa att jag kunde klara mig själv, fast hemlängtan var olidlig. Den var så djup att jag grät mig till sömns. Min tröst var att alla gjorde det. En pojke från Thailand som var 9 år satt i fönstret varje kväll och tittade på grusvägen där hans mamma hade kört iväg. Som att han trodde att hon skulle mirakulöst dyka upp, men det gjorde hon aldrig. Han fortsatte att vänta till sommaren efter, då han verkade ha tappat alla känslan för sin mamma och husmor Lisa blev hans nya trygghet. Skolan var inte religiös, men väldigt traditionsbunden. Här var det strikt disciplin med skola 6 dagar i veckan. På söndagarna gick vi i kyrkan och förberedde oss för resten av veckan genom att stryka uniformer och tvätta cricketkläder. Jag flyttade in i Grey House, där massor av diplomat och adelsbarn hade gått. Jag var väldigt långt ner i hierarkin. I skolan var det prefekterna, elever som ledningen hade utsett till ledare, som hade ansvaret för att upprätthålla ordningen. Prefekterna hade andra slipsar än vi andra. En del av deras kamratuppfostran gick ut på att dela ut lappar för att belöna eller markera dåligt beteende. Eleverna kunde få +1 om de gjort något som prefekterna ansåg vara positivt, som exempelvis putsa skorna åt de äldre eleverna eller hjälpa till med disken i skolmatsalen. Å andra sidan kunde man få -1 om prefekterna tyckte man betedde sig svagt. Jag lärde mig också hur man spelar rugby och cricket. Cricket var inte min sport. Jag fick kvarsittning för jag inte fattade reglerna. Men jag hade en udda hobby på en brittisk internatskola. Jag åkte skateboard. Som första elev någonsin fick jag gå ner till byn där det fanns en skatepark och åka varje eftermiddag. De andra eleverna var väldigt avundsjuka på att jag fick lämna skolområdet. Men jag kompenserade. Jag hade lyckats smuggla in min bärbara CD-spelare på skolan. På den lyssnade vi på den enda skiva jag hade. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. De vänner jag fick på skolan har blivit vänner för livet. Jag är ganska rastlös och lite förvirrad och har svårt att fokusera ibland, så den här välorganiserade och inrutade miljön var fantastisk för mig. Och många år senare skulle den här erfarenheten, rena uniformer, enorm disciplin och att lyssna på en överordnad, underlätta för mig i de 3-stjärniga köken i Nordamerika och Europa. Men det hade jag ju ingen aning om då. Efter 2 år på internat i England tyckte mamma att det räckte. Men när jag kom tillbaka till viken trivdes jag inte alls i skolan. Lösningen blev att jag flyttade hemifrån igen. Den här gången till mina föräldrars bästa vänner, Rune och Birgitta Lindström i Åre, och gick i skolan där. De hade precis köpt vårt hus, så jag fick flytta in i mitt gamla pojkrum. Jag sommarjobbade på en restaurang i Åre och älskade att få komma in i vuxenvärlden, att få jobba, att stå vid spisen. Och jag hade inte blivit bättre i skolan, så när det blev dags att söka gymnasiet var det en praktisk utbildning som gällde. Jag blev kvar hos Rune och Birgitta och började på restaurangskolan i Åre. Där var jag inte jättefokuserad på matlagningen i början. Jag var nästan aldrig i skolan utan åkte skateboard och snowboard istället. Karriären som kock kändes väldigt långt borta. Tills jag fick en ny lärare, Gunnar Ajaxson. Han hade varit köksmästare på Operakällan och flyttade upp till Åre för att få lite lugn och ro. Han skulle faktiskt förändra mitt liv. Han var otroligt inspirerande, pratade till mig på ett helt nytt sätt och visade mig en kulinarisk värld utanför de svenska storköken. Jag hade aldrig någonsin haft en lärare som inspirerade mig på det här sättet. Han ringde till och med upp min pappa och berättade att jag var duktig. Att jag hade en begåvning, ett öga för matlagning. Att få komplimanger från skolan var så ovanligt att min pappa gick igång på alla cylindrar. När pappa frågade vad jag behövde göra för att bli en framgångsrik kock svarade Gunnar att jag behövde jobba på en riktigt bra krog. Kanske till och med praktisera på en trestjärnig restaurang. Men vilken toppkrog skulle vilja ta emot en skejtande dyslektiker? Jo, det är här man tar in Yoko Ono. En lång historia kort. Min morbror var konstnär och nära vän med Carl Fredrik Reutersvärd, som var mest känd för sin skulptur Non-Violence. Ni vet revolvern med en knut på, som han skapade efter att Lennon sköts ihjäl 1980. Den ställdes först ut i Central Park i New York. En bronsversion placerades senare framför FNs högkvarter och blev en internationell fredssymbol. Min pappa kontaktade min morbror, som kontaktade en gallerist, som ringde någon i Chicago, som hörde av sig till Yoko Ono, som sen ringde sin kompis, kocken Charlie Trotter. Så i september 1997, direkt efter kockgymnasiet, satte jag mig på planet till Chicago för att praktisera på världens just då bästa restaurang, Charlie Trotters. Mina föräldrar hade ordnat boende hos Ingrid, en dam i 80-årsåldern från Svenska kyrkan i Chicago. Hon var född och uppvuxen i stan med svenska föräldrar som invandrade till USA i början av 1900-talet. Ingrid var en riktig tidskapsel. Hon bar på minnen från en svunnen tid då det var en stark närvaro av svenska amerikaner i Chicago. Hela kvarter hade en gång i tiden varit svenska, fyllda med butiker och kaféer. Och i de svenska kvarteren, som ofta kallades Swede Town, pratade många svenska på gatorna. Ingrid var stolt över sitt svenska arv och ville alltid öva sin svenska med mig. Vi satt ofta vid köksbordet och pratade om hennes barndom. Om de svenska traditionerna, om hur kvarteren hade sett ut. Hon berättade om svenska högtider. Men allt det här var nu bara minnen. Det var fint men också något sorgligt över hennes berättelser. Hennes generation var på väg att dö ut och med dem försvann också den svenska kulturen i Chicago. Kvar fanns bara de svenskklingande gatuadresserna, medan butikerna, kaféerna och språket sedan länge var borta. Andra kulturer hade tagit över. Asiatiska och mexikanska invandrare hade flyttat in och satt sin prägel på området. Det svenska arvets sista bastion var nu bara ett kafé där man kunde köpa en medioker kanelbulle. Ingrid, ett levande bevis på en tid som en gång funnits. Hon var aktiv i den svenska kyrkan, som också kämpade med glesnande församlingar. Jag följde med henne dit ibland och upplevde en blandning av nostalgi och vemod när vi satt i de nästan tomma kyrkbänkarna. I början betalade jag hyra för mitt lilla rum, men efter ett tag bodde jag gratis, på ett villkor, att jag tvättade hennes hår. Det var som att få en gratis historielektion varje vecka. Ibland lät jag balsamet sitta kvar lite extra länge för att höra slutet av de spännande historierna om svenskarnas liv i Chicago. Och nu hade jag blivit en av dem. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Charlie Trotter var världsberömd vid den här tiden. Det fanns ingen som kunde mäta sig mot honom. Han var berömd för sina otroliga matkreationer. Han staplade maten på höjden och la maten som ett konstverk på tallriken. Men han var också stenhård. Disciplinen var absolut militärisk ordning. Ingenting fick gå fel i köket och ingenting fick ha en fläck på sig. Men precis som på internatskolan så trivdes jag med detta. Jag gjorde precis som jag gjort när jag kom till England. Jag var tyst, jobbade hårt och sa ja till mina överordnade. Yes chef, yes chef. Alltså precis som i den hyllade tv-serien The Bear som utspelar sig i Chicago. Det är nästan traumatiskt för mig att titta på serien. Den ligger lite för nära verkligheten och det här sitter kvar i mig. Jag är fortfarande livrädd för att misslyckas när jag står i ett kök, fast det är 25 år sedan jag hade en chef. Och de andra kockarna var inte särskilt imponerade. Hi, I'm Niklas.
I know who you are. You're that rich kid from Sweden who got here through your parents' friends.
För dem var jag en snorunge från Sverige som hade fått en plats i köket på världens kändaste krog via mina föräldrar.
Do you even know where you are?
Trotters.
Yes, Charlie Trotters. This is not a restaurant, this is an institution. And we are not gonna lose it this year because of you.
Men trots att jag var så ung så kunde jag faktiskt något de andra inte var lika bra på. Under mina somrar i Jämtland hade pappa lärt mig att rensa fisk och svamp och stycka vilt. Det här imponerade på mina chefer. Jag fick också vara med om otroliga kvällar med superkändisar och andra berömda kockar som var på besök. En kväll kom restaurangchefen till mig och sa: "Your president är på bord 12. Jag fick snällt förklara att vi inte har någon president i Sverige. "Don't be a jerk, Niklas. Gå med den här extra rätten till bord 12. När jag gick upp för trappan så satt den svenska kungen med vänner vid bordet. De var ganska förfriskade men hade med en oväntad present till min chef. En lax. En rökt lax. Och de ville att jag skulle göra en hovmästarsås till den.
Ja, du kan väl bara slå ihop en hovmästarsås till laxen. Vi ska ge den till chef Trotter. Som vickning efter middagen."
Det var i Chicago jag bestämde mig att jag ville jobba på de bästa restaurangerna i världen. Jag ville arbeta där gastronomin var i absolut fokus. Där man inte kompromissade med någonting och där man strävade efter perfektion. Gunnar på restaurangskolan i Åre hade helt rätt. Det var här jag skulle vara. Och några år senare fick jag veta att Gunnar tyvärr gått bort alldeles för tidigt. Jag vet inte om han någonsin fick höra att jag valde den banan som han tyckte att jag skulle göra. Det är något jag tänker ofta på. Men kanske lyssnar han på detta någonstans. Och om det är så vill jag bara passa på att tacka honom för han ledde mig rätt. Utan dig hade jag kanske aldrig fått uppleva gastronomin som har blivit mitt liv och mitt allt. Tack.
Somliga säger vi lever i evighet, fast döden är det sannaste som de vet. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hytta och borg.
Förr trodde man att det fanns fyra grundsmaker, men det visade sig att de hade en femte okänd kusin, umami. Trots att umami identifierades redan för över 100 år sedan, blev den inte vetenskapligt erkänd som en av grundsmakerna förrän vid det första internationella umami-symposiet på 80-talet. Ja, det finns ett sånt. Där fick umami sin plats bredvid sött, surt, salt och bittert. Umami är en av evolutionens viktigaste smaker. Den skiljer sig från de andra smakerna genom att vi människor har både umami och sötma i våra smaklökar. Något som till exempel kattdjur inte har. Kattdjur dras endast till umami och visar ingen preferens för socker. Det är därför de bara äter kött, medan vi människor är allätare. Som kock gör det att det blir mer komplicerat att laga mat till människor, eftersom vi har fler smaker att balansera och ta hänsyn till. En vanlig tillsats i Sverige är MSG,
som är kopplat till människans sug efter den här mystiska smaken, umami. Det är en smak som vi alla är bekanta med, men som vi ofta har svårt att sätta ord på. Vanliga smaker som sött, salt, surt har vi alla en stark relation till och kan ganska enkelt förstå hur man tillsätter dem i ett recept. Med syra så kan man bara tillsätta lite vinäger eller citron. Med salt så tillsätter man ju, ja, salt. Men umami är knepigare. Få vet hur man tillsätter den. Därför har tillsatsindustrin skapat MSG som man tillsätter i massor av färdigmat. Allt från en snacksbit till skolmaten. Du har garanterat den hemma i kylskåpet eller i kryddhyllan utan att du ens vet om det. Men vad är då MSG? Eftersom den japanska maten är fylld av umami, som sojasås och miso, så kanske det inte är så konstigt att det är en japan, Kikuna Ikeda, som i början av 1900-talet knäckte koden för umami när han studerade smaken av sjögräs. Till en början kunde han inte särskilja den från de övriga smakerna, men efter lång forskning lyckades han till slut isolera ämnet, mononatriumglutamat, eller förkortat MSG. MSG är tillsatsen som boostar mycket av vår mat idag och kan till och med lura mig ibland. Vill du ha kontroll på dina tillsatser så kommer här ett recept på ett hemmagjort umami-pulver. Gör så här. En halv deciliter torkade shiitake-svampar kommer ge en rik umami-smak. Sen en halv deciliter tomatpulver eller nyponpulver som kommer bidra till en naturlig sötma och syra. Sedan en tesked torkad timjan för en örtig ton och sen en tesked torkad rosmarin för lite extra smak och arom. Ta en mortel eller helst en kryddmixer och mixa alla ingredienserna till ett fint pulver. Det kommer bli din bästa allkrydda. Barcelona. Jag var 20 år och skulle precis börja den tuffaste sommaren i mitt liv. Bröderna Adrias storhet inspirerade unga kockar över hela världen på slutet av 90-talet. Deras matlagning på restaurang El Bulli var banbrytande och helt unik. Genom molekylär gastronomi och experimenterande med ovanliga ingredienser och kemiska processer ville de visa att ingenting var omöjligt. Deras experimenterande handlade inte om smak. De 40 rätterna på menyn var inte mat, det var konstverk. Det handlade om att ifrågasätta vad mat är. Deras inflytande sträckte sig utanför restaurangvärlden. Några år senare var storebror Ferran Adrià på Times lista över världens mest inflytelserika personer. Som 20-årig ung kock fanns det ingen annanstans än just där man ville vara. Så, jag hade köpt en spansk ordbok och nya kockknivar och åkte till Barcelona. Jag hade även pressat min kockrock och hade ångest över att jag inte hade pluggat på menyn. Inget av det här skulle jag få användning för. För El Bulli var en annan värld, en ny planet för gästerna, för kockar och för mig. De ville vända upp och ner på själva idén om vad mat ska vara. Det här var innan sociala medier, så ingen visste riktigt vad som skulle hända när man satte sig till bords. En måltid varade i timmar och växlade mellan sött och salt, varmt och kallt, bekant och overkligt. Vi serverade till exempel en bläckfiskrätt med kokosnötsslime som exploderade i munnen. Den klassiska franska ankleven gjorde dem till ett pulver som serverades med varm buljong. En rätt som drev de klassiskt skolade franska kockarna till vansinne såklart. Till och med den heligaste rätten, den spanska gazpachon, vände de upp och ner på och serverade frusen. Den här extrema matlagningen hade gett El Bulli 3 stjärnor i Guide Michelin och de hade till och med blivit utnämnd till världens bästa restaurang 5 gånger. Så ni förstår, det var ju nästan omöjligt att få bord här. Som till exempel när en jättelik privat yacht ankrade upp utanför kusten. Enligt servisen på restaurangen var det prins Charles med sällskap på båten. En person från hovet åkte upp till restaurangen och förklarade att prinsen var på båten och gärna ville äta middag idag eller imorgon. Tyvärr fullt och 2 miljoner står i kön framför prinsen. Det gick ett rykte att bröderna ville införa att gästerna skulle motivera varför just de skulle äta på deras restaurang. Det här var ju före e-mail, så tanken var att man skulle faxa in varför man ville äta där. Men flera på restaurangen sa att det skulle ju bli helt omöjligt att administrera. Den här enorma efterfrågan skapade varje dag en press och förväntan på oss som nästan gick att ta på. Vi jobbade från 8 på morgonen till 2 på natten 5 dagar i veckan. Ägarna ville att det bara skulle prata spanska eller katalanska i köket. Jag kunde inte ett ord. Med 50 kockplatser och över 10 000 kockar som kämpade om en plats var konkurrensen stenhård. Bröderna hade utvecklat en ganska unik metod för rekrytering som kanske inte är så applicerbar någon annanstans. El Bulli hade bara öppet några månader om året. Därför började säsongen med att det var helt överbemannat i köket. Sen gick en av köksmästarna bara helt enkelt runt och knackade på axeln på den som inte höll måttet. Då var det bara att packa ihop sina knivar och lämna omedelbart. Detta hade ju inte jag fattat när jag fick platsen. Men ganska snabbt förstod jag att jag var tvungen att jobba lite snabbare och vara lite mer fokuserad om jag skulle få stanna kvar i Katalonien den här sommaren. Min första uppgift var att laga en risrätt. Jag tänkte, det här kan nog gå bra. Tills jag fick reda på att jag faktiskt skulle tillverka själva riskornen. Jag skulle skära ut dem från sojagroddar, 8 mm långa. Precis som ett riktigt riskorn skulle de vara. Jag skar upp dem och vägde dem till 22 gram per portion. Fördelade dem sedan i små plastlådor och placerade dem på en större plåt. Varje rätt krävde exakt antal gram riskorn. Och sen skulle allt monteras i det stora köket. Detta timme ut och timme in. Att hålla sig fokuserad efter bara några timmars sömn var verkligen tortyr. Men det var ett sätt att se vem som orkade stå kvar. Som när de tävlar i plankan i Robinson. Några dagar senare fick jag en ny uppgift. Att göra en av godisarna till kaffet. Det var en hallonmarmeladgodis med smak av vin. Jag fick receptet, men det var på spanska. Jag blandade alla de komplicerade ingredienserna. Restaurangen var känd för att använda mycket tillsatser och kemi i maten. Men det blev fel. Jag hade hällt i för mycket socker. Gelén var för mjuk. Så jag gjorde det enda logiska. Jag åt upp allt för att dölja mitt misstag. Det skulle jag inte gjort. På natten kom magont från helvetet. Jag kräktes hallongodis hela natten. Det var en tuff sommar. Och förstås en upplevelse för livet. Men det skulle dröja länge innan jag förstod mig på brödernas storhet. Jag ångrar mycket idag att jag inte var lite mer vaken och intresserad och försökte förstå mig på vad bröderna Ferrand gjorde för någonting. Men jag var bara 20 år. Jag hängde mer upp mig på att vi var tvungna att jobba så mycket och att matlagningen var så komplicerad. Så konstigt nog lärde jag mig väldigt lite på El Bulli. Till skillnad från många andra stora kockar som blev skolade där ungefär samtidigt som Christian Puglisi, Massimo Bottura och inte minst René Redzepi som grundade den numera världsberömda restaurangen Noma. 3 av kockvärldens motsvarigheter till fotbollens Messi och Haaland. De lyckades snabbare och bättre än jag och ta med sig det där de lärde sig på El Bulli till sina egna restauranger. Jag var en ung kock i ett annat land. Mitt i en matrevolution. Jag befann mig i centrum av alltihopa. Men förstod det inte. Här kommer en av de mest älskade katalanska sångerna. Per Petit. För visst var jag ett otroligt och stolt Katalonien. Som precis som jag de här åren sökte efter sin identitet.
El meu país es tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou
segur d'haver-lo vist. Tant se val, és així com m'agrada a mi.
Mat som får munnen att vattnas är oftast ett tecken på att den är riktigt god. Och när vi äter syrlig mat producerar vi extra mycket saliv. Ju mer syra, desto mer saliv. Till och med när vi tänker på en sur citron så börjar det ju vattnas i munnen. Syra, smakernas balansbräda, är alltså viktig för att maten ska smaka bra. Men syra i sig är inte särskilt god. Det är hur syran blandas med andra smaker som gör maten njutbar. Syra är viktigt i svensk matkultur, där vi ofta använder den för att lyfta fram andra smaker i rätter, som lingonsylt till köttbullar eller citron till fiskrätter. Balansen mellan syra och andra smaker är nyckeln till en riktigt bra smakupplevelse. För att förstå hur man balanserar syra kan du prova att göra en citronsaft hemma. Pressa citronjuice, tillsätt vatten och koka upp. Sedan tillsätter du socker tills du har en perfekt balans mellan surt och sött. Prova att tillsätt lite citronskal också, vilket kommer ge en touch av bitterhet. På det sättet lär du dig balansera bitter, söt och sur smak. När du har bemästrat detta kan du använda kunskapen när du gör sås eller sylt. Följ inte receptet slaviskt, utan följ din smak. Det kommer att bli mycket bättre, eftersom du aldrig vet exakt hur sura dina citroner eller blåbär är. Vet ni vad det innebär att göra en Bradbury? Stephen Bradbury var en skridskoåkare som var riktigt bra, men inte bäst. Så under OS i Salt Lake City 2002 låg han lite längre bak i startfältet och väntade på att de andra skulle göra en miss. Och när missen kom gled Bradbury fram hela vägen till OS-guld. Något som verkligen imponerade på de australiensiska tv-kommentatorerna.
Absolutely great strategies, just sitting in the back, waiting for things to happen, and quite possibly gold medal.
Bradburys sätt att nå framgång genom att komma glidande bakifrån imponerade så mycket på mig att jag genom livet ville ta efter hans motto. Varför hela tiden sträva efter att vara bäst när man kan ligga lite i kölvattnet och vänta på sitt tillfälle? Och så har det faktiskt blivit. Jag har hela tiden försökt vara näst bäst. Jag vill vänta på min chans, min öppning. Om jag håller på riktigt länge och strävar efter perfektion så kommer någon gång någon trilla framför mig och då kan jag glida förbi till täten. Som 2004 när Tina Nordström efter enorma framgångar som programledare för programmet Mat på SVT ville ta en paus, då gjorde jag min Bradbury.
I kväll lagar Niklas kyckling med rotfrukter i ugn.
Jag hade visserligen en egen restaurang, men var en okänd ung kock, som SVT på något sätt hade hört talas om. Ville jag komma och testa rollen som programledare för Mat? Det ville jag nog. Så jag blev Mat-Niklas. Kanske inte det coolaste smeknamnet, men.
Hej, det är jag som är Niklas Ekstedt och jag ska laga massor av mat här i vår i programmet Mat. Hej Sara.
Hej Niklas.
Gillar du kyckling?
Jag älskar kyckling.
Vad bra.
Jag blev alltså en sån där kock som är känd från TV. Man tycker ju att folk efter 20 år i rutan borde känna igen mig. Men jag verkar vara en ovanlig slags kändiskock. En sån som folk inte riktigt känner igen. Varje dag har jag förvirrade möten med människor som nästan känner igen mig. Men jag är alltid glad. För om det är någonting som mina föräldrar har lärt mig så är det att hälsa och le mot främlingar. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll
be dead like this.
Jag var bara 21 när jag öppnade min första restaurang, som jag fantasifullt döpte till Niklas. Sen dess har jag öppnat 8 restauranger. Att öppna en krog är komplicerat och utmanande. Det är så många beslut och så mycket som kan gå fel. Man är peppad och livrädd på samma gång. Precis som i alla projekt så måste man börja med en idé, något unikt. Sen behöver man en lokal att vara på och så måste man ha någon som hjälper en med finansieringen. Idag har nästan alla restauranger en finansiell partner, eftersom banker för länge sedan har insett att det är högriskabelt. Så det är din kreativitet och dina kontakter som måste användas. Riktigt skickliga krögare är experter på det här. Man måste tillfredsställa både gästerna, kritikerna och finansiärerna. En slags ballett på högsta nivå. Något de absolut inte lär ut på restaurangskolan. Att jag kunde öppna en egen restaurang så tidigt berodde på tur. Mina föräldrar hade nämligen varit framgångsrika affärer och tvekade inte en sekund när jag bad om hjälp med finansiering. Det händer verkligen inte ofta att så unga kockar får hjälp av mamma och pappa på det här sättet. Och det retade förstås gallfeber på mina äldre och etablerade kockkollegor. En ung kille utan krögarerfarenhet fick en krog av sin pappa i födelsedagspresent. Ryktena var sanna. Visst hade jag fått det? Men det sporrade bara mig ännu mer. Jag ville bevisa att jag kunde laga mat på allra högsta nivå. När jag några år senare öppnade min första restaurang i Stockholm var många nyfikna på vad en ung tv-kock skulle åstadkomma i huvudstaden. Tyvärr började det riktigt dåligt. Redan första veckan stötte vi på stora problem. Restaurangen luktade avlopp och jag hade aldrig tidigare drivit en restaurang med 200 sittplatser. Det märktes och verkligheten träffade mig som en stor slägga. Tyvärr märkte andra också att vi hade problem. Dagens Nyheter var en av dem.
Matsalen ser ut som fiket på en kvinnor-kan-mässa. Det öppna köket, det liknar mest en operationssal med iskall belysning, teknisk utrustning och personal med kirurghandskar. Menyn är dessvärre omedveten och otidsenlig. De flesta rätter är bruna.
Aj! Till och med min farmor ringde när hon hade läst recensionen. Det där var inget bra, Niklas.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and against the wind. We were running against the wind.
Isglassen uppfanns i San Francisco 1905 av en kille som hette Frank Eperson. Han var bara 11 år. Han hade av misstag lämnat en fruktjuice med en pinne i, ute en frostnatt. Den frös till isglass. Eperson fick patent för sin frysta is på pinne 1923. Men kanske ännu gulligare var att Eperson också uppfann tvåpinnarglassen för att han tyckte barn skulle kunna dela på en glass. 11 år är väl lite väl extremt, men unga människor uppfinner bättre. Ungdomen är naiv, orädd, full av bra och smarta idéer. När jag var nyss fyllda 20 år skapade jag en rätt som bestod av små karameller fyllda med skaldjur. En rätt som kombinerade sötma med skaldjur. Jag tänkte inte efter så noga. Jag vågade. Jag bara skapade. Det är inte säkert att jag hade gjort det lika självklart idag. Och det kan skrämma mig. Sanningen är ju att kreativa människor blir mindre kreativa när de åldras. På en långresa här om året stötte jag på en podd om den legendariska musikern Paul Simon. Det var journalisten Malcolm Gladwell som hade intervjuat honom i över 60 timmar om hans liv, uppväxt, musik och inte minst kreativitet. Idag kanske vi tror att Paul Simon alltid varit relevant och nyskapande. Men när Paul hade passerat 40, där jag är i livet nu, hade han kört fast. Han insåg att han behövde väcka sin kreativitet. Så han tog inspiration från oväntat håll. Han tog hjälp av unga sydafrikanska musiker. Resultatet blev en kreativ triumf och ett av musikhistoriens bästa album. Som äldre har man erfarenhet, men man kan inte enkelt återskapa ungdomens förmåga att göra någonting otroligt kreativt, något helt nytt. Men samtidigt är min roll annorlunda idag än när jag skapade de där skaldjurskaramellerna. De senaste åren har jag blivit inspirerad av de gamla tidningsredaktörerna. Jag tänker att jag är ansvarig utgivare för min mat. Jag pekar ut riktningen och sätter standarden. Mina kockar, mina sommelierer är mina skribenter och journalister. De är som en del av min redaktion. Min roll är att vara sista kontrollen innan tallriken går ut till gästen. Och om något går fel, då tar jag ansvaret och smällen. När din egen kreativitet försvagas med åldern så tror jag att det är avgörande att man fortsätter vara nyfiken på sin omgivning. Att våga ta in impulser från andra kulturer och unga människor. Jag har 15 nationaliteter som jobbar för mig idag. Och det bästa jag vet är att se en ung kock i mitt kök som bara kör. Det är min kreativitetsförsäkring. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Som ung började jag min bana på finkrogar. Jag ville bli bäst i världen. Jag hade fått alla chanser i livet. Mina föräldrar hade finansierat en restaurang. Jag hade det dyraste porslinet och den finaste spisen. Jag fick tv-erbjudanden och kokbokskontrakt. Folk såg en ung, framgångsrik kock som kunde bli en svensk Jamie Oliver eller en ny Tina Nordström. Jag blev smickrad och hoppade på det. Jag blev mat-Niklas med hela svenska folket. Men jag blev inte en lycklig kock. Någonstans på vägen hade jag gått vilse. Jag var inte längre näst bäst. Jag hade inte ens den bästa restaurangen på Regeringsgatan. Jag kände mig sämst. Många av mina gamla kockkompisar hade dessutom öppnat egna finkrogar. Noma i Köpenhamn, som drevs av min gamla ungdomsvän René Redzepi, hade till och med blivit utnämnd till världens bästa restaurang. Så jag var tvungen att ställa tuffa frågor till mig själv. Och fundera på vad jag ville göra. Vad jag ville stå för. Vem ska jag vara? Inte nästa år, inte om 5 år, men om 20 år. Vad är det egentligen jag vill? Jag insåg att jag inte ville vara kocken som var känd från tv. Jag ville vara känd för att laga mat på högsta nivå. Jag och min fru hade vid den här tiden börjat renovera vårt gamla torp på Ingarö. Så jag började bli intresserad av gjutjärn och historiska kök. En dag när jag skulle till Brunn, det närmsta samhället, och tanka bilen, fick jag plötsligt en idé. Om Noma fokuserar på nordiska råvaror, skulle jag kunna fokusera på de nordiska matlagningsteknikerna. Jag blev helt besatt av tanken av att göra en restaurang som inte förlitar sig på elektricitet. Skulle jag kunna göra en finkrog som istället för stålspisar och massvis med modern utrustning gjorde tvärtom? Som var en hyllning till vårt arv. Men jag ville inte skapa ett museum, utan en levande restaurang utan moderna metoder. Jag var så nöjd med idén att jag glömde att tanka bilen i Brunn, så jag fick bensinstopp på vägen tillbaka till stugan. Förebilden var norrmannen Thor Heyerdahl, som 1947 gav sig ut över Stilla havet på en balsaflotte. Med sin berömda Kon-Tiki-expedition ville han förstå vad som var möjligt att göra med forna civilisationers tekniker genom att göra som de gjorde. Jag tror också att äldre tiders tekniska kunskap var mer avancerad än vad vi tror. Det kan ju omöjligt vara så att vi med hjälp av elektricitet har skapat en bättre gastronomi på bara 80 år än vad människan har gjort under tusentals år med andra tekniker. Jag vill återupptäcka gamla nordiska matlagningstekniker och utforska metoder som öppen eld, rökning och jäsningsprocesser för att skapa autentiska och djupa, smakrika rätter som binder ihop dåtid och nutid. Som vikingamat, tänker du? Ja, lite faktiskt. Vikingarna hade ju inga fancy sovidmaskiner eller induktionshällar, men de hade fantasi och djup kunskap. Jag tror deras mat var lika god som våran, om inte bättre. Kreativitet är viktigare än prylar. Deras metoder för att bevara och tillaga mat under långa sjöresor är otroligt inspirerande. Det finns till exempel många bevis på att det var vikingarna som uppfann smöret. Men vikingakopplingen har inte varit helt okomplicerad. När jag först hade bestämt att Ekstedt, där vi jobbar på det här sättet, skulle bli mitt flaggskepp, hade artisten E-Type precis öppnat sin restaurang med vikingatema i Gamla stan. Jag ville inte bli vikinga-Niklas, så jag valde att lämna vikingatemat utanför när jag började. Nu däremot, 13 år senare, känner jag mig mycket trygg med vad jag har åstadkommit. Och jag vill verkligen slå ett slag för våra förfäders sätt att bevara och tillaga mat. Så nu experimenterar jag med just vikingatekniker. De senaste maträtterna jag har skapat är helt inspirerade av den så kallade Osebergspannan. Ett vikingafynd från Norge. Arkeologerna är fortfarande inte säkra, men många tror att det är en stekpanna man har hittat. Den är nitad i mitten och jag tror att det är för att man ska kunna rotera stekytan, vilket är precis vad man vill när man jobbar över öppen eld. De var smarta, de där vikingarna. Allt har ett slut, även sommarprogram och måltider. Gunnar, min gamla lärare på restaurangskolan, blev alltid irriterad när efterrätt kom på tal. Det där äter man hemma, brukade han säga om en skål glass med chokladströssel. På en restaurang, menade han, njuter man av en vällagad dessert. Vi har en grundsmak kvar, sötman. Den bortskämda bästa kompisen alla vill hänga med. När sötman landar på tungan aktiveras de specifika receptorerna som är avsatta för just sötma. Dessa signalerar till hjärnan att här kommer energi, vilket är livsviktigt för oss. Sötman är inte bara en smak utan en kraftfull del av vår överlevnadsinstinkt och njutningsförmåga. Det är precis här som den skiljer sig från andra smaker. Sötman är inte bara en smak, det är en kraftfull trigger för vårt belöningssystem. Trots att den kanske upplevs som mild och rund är det faktiskt den smaken som har starkast påverkan på oss. Bland de fem grundsmakerna, salt, surt, bittert, sött och umami, är sötman den svåraste att balansera. Den kan lätt dominera en rätt om den inte används med omsorg. Idag har vi socker omkring oss hela tiden. Vi har lyckats med det omöjliga. Därför måste vi vara tacksamma för detta och behandla socker som det vore guld. På det sättet är man lite mer försiktig och varsam med den här fantastiska smaksättaren. Bästa sötman jag själv vet är solvarma jordgubbar med bara lite socker och grädde. Men du ska få ett sista tips för att höja den smakupplevelsen ännu lite till. Mortla några persiljeblad tillsammans med sockret som du sedan strör över jordgubbarna. Du kommer bli förvånad. Nu ska ni fortsätta njuta av er sommar. Och hoppas ni får många goda eller intressanta smakupplevelser. Tack för mig.
Sommarljusa skyar över fager sommaräng. Himlen är mitt täcke och marken är min säng. Jag har kraft att andas frihet. Jag har mod att vara mig själv.
Producent Mattias Österlund och tekniker Johanna Karell. En annan hyllad kock som sommarpratat är Björn Fransén.
När jag var liten ville jag bara äta mackor. Min mamma kallade mig mackoman. Min bästa kompis föräldrar ägde en liten fransk kvarterskrog i Stockholm. Rendezvous på Apebergsgatan. Och där serverades jag en gång grillad lövbiff, krispiga pommes frites, hemgjord bearnaisesås och en tomat- och rödlökssallad med perfekt balans mellan olivolja, balsamvinäger, salt och svartpeppar. Det var det godaste jag någonsin ätit. En riktig halleluja-upplevelse. Där och då som 11-åring bestämde jag mig. Jag ska bli kock och lära mig laga det här så jag kan äta det varje dag.
Sommar i P1 med Björn Fransén hittar du i appen Sveriges Radio Play.